I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej och välkommen till veckans avsnitt av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Vi har kommit fram till avsnitt 208 och den här veckan gästas jag av deckarförfattaren Sofie Sarenbrant. För dig som inte vet så mycket om Sofie kan jag berätta att hon har sålt över 1,2 miljoner böcker och hon är nu aktuell med sin åttonde deckare Bakom din rygg. Sofie är lilla syster till stjärnkocken Tom Sjöstedt som bland annat driver innekrogen Lilla Ego i Stockholm och så är hon stora syster till bloggaren Tyra Sjöstedt. Hon bor i Bromma med sin man och sina två barn och mer om Sofies liv och hur hon får ihop vardagen med familj och en blomstrande författarkarriär, det ska du få höra alldeles strax. Och avsnittet, det avslutar jag med att spela Sofies första släppta singel som redan nu finns på iTunes och den heter Fight Song. Och jag har också fått möjlighet att låta ut 3x av Sofies nya bok på Livshjulets Facebook-sida. Det enda du behöver göra för att vara med i utlottningen är att gå in och gilla Livshjulet på Facebook. Och där kan du också läsa vart du ska skicka mejlet med ditt namn och din adress. Och vill du följa mig heter jag Anna Hegerstrand på Instagram. Och så presenteras Livshjulet i samarbete med Acast. I vanlig ordning är det Kim Versen som står för klippning. Nu lyssnar vi på Sofie Sarenbrants Livshjul. Varsågod. Välkommen Sofie till Livshjulet.
Tack så mycket.
Nu håller jag på att välta mikrofonen här.
Härlig start.
Ja, verkligen. Det är måndag morgon. Är det tidigt? Klockan är typ 10. Är det tidigt morgonen för dig?
Nej, absolut inte. Jag går upp med barnen varje morgon vid 7 ungefär. Så det blir nästan aldrig någon sovmorgon för mig.
Nej, min son har börjat vakna 5.
Men han sover i alla fall.
Ja, ja, det gör han. Han sover hela natten och sen så vid 5, kvart över 5 sådär, då är det uppstigning.
Så nu är det liksom eftermiddag för dig kan man säga.
Ja men typ, det är därför jag var tvungen att ha mitt kaffe.
Ja, vi hade ju en barn som inte sov alls eller vaknade om vartannat hela nätterna. Så att ja, sova ända till 5, det är ändå lyx. Mm. Fast jag förstår att inte du tycker det. Men ja, det var tufft där med barn som inte sov.
Mm. Och idag så är dina barn 13 och 8, stämmer det?
Nej, 12 och 10.
12 och 10? Titta vilken bra research jag har gjort. Jag undrar var jag fått det ifrån. Jag har ju gått igenom din artiklar och sådär. Och så försöker man liksom plussa på. Ah, den här artikeln var från 2010. Och då måste ju barnen ha blivit så gamla nu liksom.
Ja, men gammal tror jag är då? Det här är jättespännande.
Ja, men det vet jag faktiskt. Du är 39.
Ja, okay.
Du fyller 40 nästa år i januari.
Det är helt januari. Rätt. Exakt.
Ja. Mm. Vad känner du som 39?
Det där med ålder. Ja, men det där är lite lustigt med ålder. För att jag började i skolan ett år tidigare. Och tyckte att det var lite härligt, för jag ville verkligen börja. Jag fick göra något test och se om jag var tillräckligt begåvad för att få börja i ettan då. Och det har på något sätt följt med mig hela livet, att jag alltid har varit ett år yngre och alltid känt mig yngst jämt överallt. Det är ju också negativt, det är ju inte kul när alla andra kan gå ut på krogen och jag står där och inte får vara med liksom, som 15-åring eller 18-åring så. Men nu är jag ju inte längre så ung, men jag uppfattar mig fortfarande som yngst, förstår du? Det är för något sätt som det sitter i. Ja. Så det kan ju bli en liten chock när jag inser att ja, men så himla ung är jag inte längre, jämfört med vissa då.
Känns det jobbigt eller känns det som att du har kommit ikapp din ålder?
Ja, men mer kanske att jag har mognat i det och det är på något sätt är lite skönt också. För att vara ung är ju alltid så här, man ska bevisa sig och visa att man kan och klarar saker och sådär. Nu känner jag inte riktigt det längre i alla fall. Det är alltid något. Men det är klart att fylla 40 och sådär. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har tänkt tidigare att en livskris kanske man får. Eller en sån här 40-årskris. Om man till exempel då är orolig för att inte få barn. Och inte ha några barn än. Eller inte hittat någon att leva sitt liv med och så. Men det har ju jag. Så att jag tänker att jag kanske inte får någon 40-årskris. Men det kanske jag får ändå. Vi får se. Vi får höra om några månader igen.
Ja men exakt. Ja. Men... Ja, precis. Att inte ha hittat rätt i livet kan ju vara liksom sådär
ligga till grund för
att
man tycker det är jobbigt. Men när man kikar på ditt liv utifrån så känns det som att alla pusselbitar ligger på plats.
Ja, och där kan jag tänka mig att livskrisen säkert också kan komma egentligen. Bara, oj, vad är det här livet jag ville leva och så, kan säkert många tänka. Så jag tror inte att man är fri från en 40-årskris ändå, eller när krisen nu än kommer. Jag vet inte om den är kopplad till ålder egentligen, tror du det?
Nej, men ålder är ju en bra grej att hänga upp den på.
Exakt, exakt.
Men sant. Är din man äldre än dig?
Ja, det är han. Han är född 71 och jag 78.
Ja, okej. Okay.
Ja.
Fick han en 40-årskris då?
Han började nog springa, han började göra Ironman och sådana saker ungefär kring 40-årsåldern tror jag. Och det har ju hållit i sig, så det är en väldigt lång kris för honom i så fall.
Och en ganska positiv kris tänker jag.
Ja, både och så där. Det kräver ganska mycket träning och så. Men han är en för detta elitidrottare så att han har det på något sätt i kroppen. Så han tränar nog minst av alla som faktiskt gör sådana typer av lopp skulle jag säga. Så han är inte hemma så otroligt mycket som man skulle kunna tro.
Men då passar det bra att du har ett jobb som, där du kan vara ganska flexibel.
Ja, verkligen. Jag är ju ofta hemma och kan vara hemma och ta emot barnen när de kommer hem från skolan och sådär. Och jag finns där nästan hela tiden när det inte är lanseringsperiod och jättemycket för mig att göra. Och resor och så. Men, och det tycker jag är så himla skönt. Jag börjar känna mig mer och mer som tjuren Ferdinand. Mm. Jag älskar att vara hemma.
Mm. Men just nu så är du i en lanseringsperiod.
Ja, just nu är jag inte hemma tror du skulle säga.
Ja, nej, inte heller.
Hela vägen vid Stureplan, det känns lite läskigt. Ja, precis. Lanseringsperioden är precis nu, ja. Och det är ju väldigt kul när boken är skickad till tryck och man äntligen kan pusta ut lite grann. Det är verkligen ett hårt jobb med en bok. Det blir nästan, jag tänker så här, det här är 8:e boken. Det borde bli lättare, skulle man kanske tro. Men någonstans är det så att ju mer man lär sig av ett hantverk, desto svårare blir det. Det är nästan som man kan få ångest bara av att börja skriva för att försöka undvika alla missar och så. Så att jag tycker att det har varit en tuff skrivperiod, framförallt redigeringsperioden. Så nu blir det ju lite det här äntligen att få glädjas lite faktiskt av att boken kommer till slut.
Känner du dig nöjd när du skickar liksom en bok slutgiltigt? Känner du dig nöjd då eller har du den här gnagande känslan i kroppen att det skulle kunna...
Nej, men då har vi faktiskt fördelen med att jag jobbat så hårt är att vi har vridit så många varv fram och tillbaka och känner att jag kunde inte gjort bättre än så här och jag är otroligt nöjd med slutresultatet. Även om det är så med alla texter att allt går ju alltid att förbättra. Men man måste bara sätta punkt till slut och bestämma sig att nu är det fair enough och vi har förhoppningsvis inga stavfel eller tråkiga avstavningar. För det är ju på den nivån det handlar om på slutet. Då är man ju inte inne och petar i intrig och karaktärer och så utan... Det handlar ju mer om språkligt. Språkliga saker.
Mm. Mm. Och du författare debuterade 2010.
Det stämmer.
Då var du 32.
Ja, det kanske jag var. Ja.
Ja. Ser du det som sent eller tidigt?
Jag hade ju fått som jag hade velat.
Ja.
Då hade jag ju debuterat betydligt tidigare. För jag blev ju väldigt sugen då på att skriva en bok när jag var gravid med min första dotter.
Och hur gammal var du då?
Ja, hur gammal jag var kommer jag inte ens ihåg. Men hon kom ju 2004. Mm. Nu får du räkna lite matte under tiden som jag pratar.
Ja, men precis. Ja, men hon är ju, ja, 13 år sedan. Du var ju 26-27 där.
Ja, någonting sånt.
Ja.
Men då gick det inte så bra som jag hade trott. Men det är hon,
alltså, med att skriva.
Med att skriva. Nej, men med att få boken utgiven snarare.
Okay.
Mm. Så att jag hade gärna velat få boken utgiven tidigare. Men det var jättesvårt att få ett bokkontrakt faktiskt. Jag gick ju in i det här projektet med någon slags glädje. Och, alltså jag var härligt naiv, så ska jag säga. För det är ändå lite positivt ibland att vara naiv. Annars gör man ju kanske inte vissa saker om man har för mycket respekt. Då slutar man innan man ens har försökt på något sätt.
Mm.
Och jag gick in i det här med liksom härlig kämpaglöd. Och nu ska jag skriva en bok och det, ja, förlagen ska få slåss om den, ungefär så.
Hade det varit en dröm då sedan du var liten?
Nej, det kan jag faktiskt inte säga egentligen. Jag skulle bli ryttarinna, tävla i hoppning. Det var nog min plan faktiskt. Sen har jag faktiskt skrivit i någon bok, så här, mina vännerbok, att jag skulle jobba som frisör också.
Mm.
Och det handlar ju faktiskt min senaste bok om.
Ja,
så det är intressant. Det är inget jag minns själv, men det är ju så när man är liten. Det kommer ju många olika så här, yrkesdrömmar kanske.
Mm.
Och sen så vill jag bli journalist och fotograf. Och det var det jag jobbade med. Men någonstans i det här skrivandet och när man intervjuar andra människor så kände jag till slut att jag kände mig lite låst. Jag vill också bara få hitta på någonting och skriva vad jag vill. och måla upp en berättelse. Och det går ju inte alltid riktigt som journalist. Man är ju ofta styrd av sina uppdragsgivare och vad de vill ha för typ av intervju. Så.
Och i slutändan av läsarna, vad de vill läsa.
Dessutom, absolut. Mm. Och därför så känner jag att jag vill skriva ner en egen historia. Så jag trodde mer att drömmen kanske kom senare. Men jag har alltid älskat deckare, så ska jag säga. Jag älskar spännande, fängslande böcker. Så valet av genre var inte svårt. Men att jag ville bli författare, nej, det hade jag nog inte riktigt tänkt sen jag var liten.
Så det var under din graviditet eller mammaledighet där som du tänkte att jag börjar och så får vi se var det tar vägen? Eller var du fast besluten om att det här ska bli en bok och jag ska bli utgiven?
Nej, men så här var det. Som gammal journalist så är man ju ganska effektiv och tänker ett visst antal tecken, typ 1800 tecken inklusive blanksteg. Det är ju knappt en A4 eller så kanske det är ungefär precis vad det är. En A4, en nyhetsartikel helt enkelt. Så när jag kom på den här idén med att jag skulle skriva om en höggravid kvinna som försvinner på sin semester i Brantevik i Skåne, när jag själv då var gravid, kommer på en sån sjuk idé. Men det kanske är lite så här, på något sätt, worst case scenario-tänk, som jag överhuvudtaget tänkte den tanken. Då gick jag hem och satte mig ner och formulerade den här idén och kände att jag var färdig där på en A4 ungefär. Det var hela min bok.
Oj.
Ja, för att det är ungefär det jag hade förmågan att uttrycka just då. Så att jag kände att jag kanske måste måla ut det här lite grann. Det blir lite kort bok. Och det kändes tufft. Så min tanke då var så här, att det här går ju aldrig, det här orkar jag inte med. Utan nu får jag fokusera på bebisen som ska komma. Och det gjorde jag också. Men det dröjde inte många veckor, måste jag erkänna, förrän jag kände den här saknaden av att bara få vara någonting som, ja, inte bara mata, byta blöja och vara någon annans hela tiden, utan också få göra något alldeles eget som jag totalt råder över och bestämmer. Så att jag jobbade med boken när hon sov ibland. I början sov hon ganska bra. Men det blev 5 minuter här och där. Istället för att sätta mig framför tvn eller datorn eller titta på mobilen så skrev jag.
Men den boken har ju blivit utgiven, vecka 36.
Ja, precis. Det är min debutbok.
Ja, men det var 6 år senare då, eller 5-6 år senare?
Ja, det var många omskrivningar senare, kan jag säga, som den blev utgiven. Och så här i efterhand så tror jag att det var ganska bra. För att om jag då hade varit så där väldigt beslutsam som jag faktiskt oftast är, så hade jag kanske tänkt så här, ja, men jag ger ut den själv. Och då hade ju risken varit att den inte hade manglats igenom i den här redigeringsprocessen ordentligt. Och då kanske resultatet inte hade blivit så bra som det till slut ändå blev. Men för mig var det på något sätt viktigt att jag ville att ett förlag skulle ta sig an mig. Det var en del av själva grejen med att få en bok utgiven.
Att bli liksom accepterad, ja, att erkänna dem liksom. Men sen så tog det några år då du skrev vid sidan av ditt jobb en bok till. Uppföljaren till,
ja, precis.
Och sen 5 år tillbaka kallar du dig författare på heltid.
Eller i alla fall slutade jag mina uppdrag. Men att kalla mig författare, det dröjde kanske några böcker till.
Det men är det inte 2 böcker man ska skriva ut för att få kalla sig författare?
Jo, det sägs ju det. Men för mig var det på något sätt som att förhöja mig själv. Jag kunde inte riktigt ta mig själv på allvar och kalla mig för författare. Det tog tid att säga att jag jobbar med det faktiskt. Nu vid 8 böcker tycker jag att jag kanske kan få kalla mig författare. Men
känns det förmätet nu då att säga det eller?
Nej, men det roliga var att när folk frågade, vad gör du då? Ja, jag skriver lite. Jaha, skriver, ja, vad skriver du? Ja, typ böcker. Det var som att det var, jag vet inte varför. Jag tyckte det var svårt att få säga att jag var författare helt enkelt.
Är det genomgående i din personlighet att du har svårt att liksom krädda dig själv och...
Ja, det kanske man inte tror om man tittar på mina sociala medier på Instagram och sådär. Men det är ett steg i att jag har lärt mig att man måste ju kunna berätta om hur det går. För det är ju ingen annan som gör. Och det ingår ju på något sätt lite grann. Men jag tycker egentligen att det är lite svårt. Alltså, ja, du ser, jag sitter och vrider mig lite här. Någonstans är det ju mycket lättare, till exempel när min bror vann Årets kock, att bli så otroligt glad och stolt så att jag gråter av glädje och skriker rakt ut, så Magdalena Ribbing sa till mig.
Hon tyckte inte det passade sig?
Hon tyckte det skulle dämpa mig lite. Men i alla fall, och det är verkligen sant också. Men att ställa sig och skrika för sin egen prestation på något sätt när man jobbar ensam, jag kan inte liksom high-fiva mig själv, utan det blir så konstigt. Det är nog det, tror jag. Jag är väldigt hård mot mig själv, ja.
Och det, är det det som är din drivkraft också, eller var? Man brukar ju säga att ångesten är den bästa drivkraften.
Jag skulle nog säga att min drivkraft kommer nog i någon form av revansch från min barndom. När jag kände att jag inte dög för den jag var. Det är nog snarare där. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt att ha en sån... Det här med revansch, det handlar inte om hämnd, för det tycker jag är något helt annat. Utan det handlar om att jag kände så tydligt då att jag kommer visa er en dag att jag duger. Bara så ni vet, det tänkte jag för mig själv.
Vilka var det du ville visa då?
Nej, men klasskamrater och de som jag kände att jag inte riktigt dög för. Mm. Någonstans där började det i alla fall. Sen vet inte jag riktigt. Drivkraften, den finns ju på många sätt egentligen. Det är fantastiskt att få skriva böcker och berättelser. Det är ju ett yrke det här med att skriva böcker. Det är ju helt otroligt egentligen. Jag känner mig lyckligt lottad som får chansen att göra det. För det är ju verkligen inte självklart. Det är ju många som vill... Mm. Skriva böcker. Typ var tredje tror jag drömmer om att skriva en bok. Ja. Fast så tror jag inte de förstår vad det innebär, ska jag säga.
Nej, och jag kan uppleva, jag då som jobbar som journalist fortfarande och inte har en dröm om att skriva en bok, utan trivs väldigt, väldigt bra med mitt jobb. Det är ju nästan så att man som journalist ska drömma om att skriva en bok, liksom, för det är lite finare. Det är ungefär som att det är finare att jobba med film än tv. Och det är finare då att ha skrivit en bok.
Ja, men det, då är vi kanske samma där, och eftersom jag inte heller riktigt gick och drömde om en bok, utan det fick ju växa fram. Det kanske har lite att göra med att man kommer på en idé också. Att man känner att det här vore roligt att få berätta om. Så kan det ju också vara. Mm.
Så att mina författarframgångar, de behöver inte alls vara... De kan komma då.
Ja, men framförallt så har ju du skrivandet i dig. Du vet att det handlar om att sätta sig ner och leverera. Och särskilt också från den typen... Jag jobbade ju på Expressen med kvällstidning. Högt tempo. Det handlar om att kunna leverera på kort tid. Och få ut det väsentliga. Och så. Det är ju en otroligt viktig egenskap att ha med sig som författare. För att då sätter man... Du och jag skulle sätta oss och skriva. Mm. Även om inte kanske inspirationen finns där. Nej. Den lyxen har du och jag kanske aldrig riktigt känt. Beroende på i och för sig vad du har jobbat mer. Men den får man lägga åt sidan om man skriver och levererar ändå. Och det har man ju otroligt stor glädje av som författare. För det är ju inte alltid jättelätt och kul att peppa sig själv. Det är ingen som säger åt dig, nu måste du skriva. Utan det handlar ju om extrem disciplin.
Mm. Vad, har du några sådana speciella grejer för dig? Jag vet att du har en liten skrivarlya. Mm. Är det precis där du bor i Bromma?
Ja, det är i Stora Mossen där. Koloniträdgårdsföreningen. Som de har massa små söta hus. Har du varit där? Nej.
Nej, jag har inte. Jag har sett på bild ja. I någon reportage de gjorde om
det. Det är nästan som någon Astrid Lindgrens värld. Mm. Så, det är så himla gulliga hus. Men där var jag helgen faktiskt och jobbade som containervakt. Mm. Det ingår också lite sådana uppgifter när man har ett hus där. Och släpade stora grenar och kvistar och kämpade. Men vilket också är lite kul att jobba med sådana saker ibland. Och inte bara... hålla på med sitt yrke liksom. För det kan ju lätt ta över. Det kan ju lätt bli så att man känner att man måste vara tillgänglig jämt och att man är författare 100%.
Ja, och du har ju också släppt 8 böcker på 7 år. Mm. Det är en otroligt hög produktionstakt.
Ja, precis. När jag får, det är många som säger så. Och så tänker jag, är det verkligen det? Jag gör ju inget annat, så tänker jag. För jag vet ju hur mycket jag jobbade innan. Med både heltidsjobb på Amelia där på slutet. Mm. Visserligen projektanställd, men ändå. Jag var där heltid. Skrev bok, lanserade böcker. Hade väldigt små barn som inte alltid ville gå till förskolan när jag ville att de skulle det. Mm. Så för mig är det ju här en stor befrielse. Jag tycker jag är lite slö som bara skriver en bok om året.
Du tycker att du kunde producera mer egentligen?
Ja, beroende på vilken hjälp man får och backup såklart. För det är klart, nu är det ju så också att ju bättre det går med böckerna, desto mer jobb blir det.
Och, med lansering och intervjuer och sådär?
Exakt, eller? Både det och att det växer även i utlandet. Och plötsligt nu kommer det till exempel, den här veckan kommer avdelning 70... Nej, vad ska jag säga? Det är det här, nu ska man komma ihåg vilka böcker som kommer ut var också. Men i alla fall, Litauen släpper visning pågår tror jag. Och Tjeckien släpper avdelning 73, om jag minns det här rätt nu. Mm. Och nu, eftersom jag var så osäker, då förstår ju kanske alla att jag inte är på väg dit i någon jättestor lanseringsturné. Men till exempel i mars var jag i Oslo för att lansera visning pågår på deras krimfestival. Och det är ju hela tiden roliga sådana typer av resor också. Och då får man ju se till att vara tillgänglig för intervjuer och för förlaget utomlands också. Mm.
Vad tycker du om det här offentliga livet som kommer med att vara en framgångsrik författare?
Ja, i början så tyckte jag det var väldigt kul på alla sätt och spännande. Fast då var det ju nästan mer ångestladdat att ingen ville intervjua en. Mm. Och jag kände mer stress över det. Nu kan jag
tog du det personligt då?
Nej, för att jag förstår att det handlar om så mycket andra saker. I och för sig, nu ska jag säga så här, som en debutant får man alltid lite uppmärksamhet faktiskt. Det är väl snarare när bok 2 och 3 kommer som det blir väldigt kärvt. Mm. För då får man inte det här att man är ny, utan då ska man bevisa sig på något annat sätt.
Jag kommer ju ihåg då som journalist, så kommer jag ihåg när du släppte Vila i frid, som utspelar sig på Yasuragi. Mm. Det var första gången jag hörde talas om dig, och det är ju liksom din tredje bok.
Mm.
Men då kommer jag ihåg att vi på redaktionen pratade om vad vi skulle göra för intervju på dig. Liksom.
Ja, vad kul. Ja.
Mm. Mm. Förlåt, jag avbröt dig.
Nej, det är ingen fara. Men det, jag tycker det är en svår fråga, för att vissa missuppfattar ju mig som att du syns överallt, du måste verkligen vara med överallt. Ja, fast det är inte riktigt så att det är därför, utan det är ju en del av det här författarlivet. Och jag vill ju att det ska gå bra med böckerna. Mm. Annars får jag inte skriva fler böcker. Så jag kan inte svara liksom ja eller nej på frågan om jag trivs i det här, för att det gör jag ofta, men ibland så känner jag att jag inte gör det, och det är väl när det blir lite för mycket helt enkelt. Då vill man bara ha lite paus och åka på någon resa, slappna av. Men skulle jag bli helt bortglömd, då skulle jag bli stressad över det också, så det är någon balansgång tror jag.
Men sen så har du ju, för jag kan tänka att om min mamma till exempel, som bor i Jönköping, skulle komma upp i Stockholm och du står och kollar kläder på H&M, då skulle hon kanske inte direkt pinpointa att men det är ju Sofie Sarenbrant. Men hade Camilla Läckberg till exempel, hon är ju hela tiden, hon kan ju knappt göra någonting på sociala medier. Där...
Nej, så har ju inte jag det.
Nej,
nej, och det är liksom ingenting jag heller strävar efter eller önskar. Utan jag trivs ju också att få gå omkring i Bromma i osminkad i mina containervaxbyxor och kunna slappna av. Och det är ju faktiskt bra med det här yrket, att författare kan ju vara ganska anonyma, privat. Ja, men det är en fördel tycker jag. Och man kan också välja att gå verkligen all in så att man blir väldigt, väldigt känd. Det går ju också.
Mm.
Men jag har ju jobbat lite med det där tidigare. Jag har ju både vimmelfotograferat.
Har du gjort det?
Ja. Och,
för Expressen då?
Delvis gjorde jag för. Jag har gjort för massa olika tidningar. Och även de här Hänt Extra och sådana tidningar. Och fick en liten inblick tidigt i, jag var jag kanske 18-19 år i det här livet. Och det var ju mycket som kändes väldigt kul och lockande med det. Men så kände jag också en viss... nervositet inför att ändå själv hamna där. Och jag tror att det är den på något sätt spärren som finns hos mig. Att det är ingenting jag riktigt har drömt om. Men
det var
så.
Inte så när du stod på den andra sidan repet att du drömde om att stå på mattan och bli fotograferad istället för att vara den som håller i kameran?
Nej, det fanns inte. Det fanns inte alls. Däremot så känner jag att om jag någon då ska stå där, då vill jag verkligen ha förtjänat den platsen.
Du vill inte ha varit med i en reality-såpa?
Nej, det var inte så jag tänkte, utan mer att gå med någon eller så på något sätt, vara en så här...
Känd för att gå på vimmel, typ.
Tillsammans, fast ingen vet vem jag är, precis. Men det är ju en tuff situation, det måste jag ändå säga. När man kommer på en premiär så är det så tydligt att varsågoda, här är ni som ska bli fotograferade på röda mattan. Och här är ni som inte duger för några bilder eller inte tillräckligt kända. Ni kan gå till höger. Det där har jag ju liksom lite svårt för. Jag tycker det är lite jobbigt. Så ibland känner jag att om man ska gå på en sån sak, då får man ju liksom räkna med att det kan bli så. Det är ju inte alla som känner igen mig, som du sa. Och det kan bli lite jobbigt om man står där helt pimpad upp till tårna.
Hallå, ska ni inte ta en bild?
Så man behöver ju inte utsätta sig för det heller.
Nej. Du har ju också 2 syskon som är offentliga. Dels Tom, din storbror då, som vi pratade om, som vann årets kock, som jag har jobbat med och som driver Lilla Ego, som är en väldigt hypad krog i Stockholm. För de som inte bor i Stockholm och känner till Lilla Ego. Så.
Den ligger etta på TripAdvisor också av alla restauranger i Stockholm.
Ja, väldigt, väldigt svårt att få bord.
Ja.
Men du tipsar om att man kan ta en plats i baren kanske?
Precis.
Om man kommer tidigt då?
Antingen om man kommer precis strax före öppning och kan stå i kö en liten stund, eller om man kan räkna ut ungefär när första sittningen är över. Då finns det ju en ledig barstol nästan alltid.
Just det. Och sen så är du stora syster till Tyra Sjöstedt, som är bloggare.
Precis. Och sen är jag också syster till Linn som är barnmorska.
Ja, det vet jag. För jag kollade när ni var med hos Malou och pratade om...
Ja, just det.
Ja, det var tema syskon.
Precis.
Mm. Mm. Men då känns det som att... För Tyra och Tom blev offentliga tidigare än dig då?
Ja.
Eller Tyra i alla fall.
Ja, Tyra i alla fall. Nu kommer inte jag ihåg. I och för sig, Tom han vann Årets Kock 2003 eller? Jag vet inte riktigt.
Nej, var det så tidigt?
Var det 2008 kanske?
Ja, det var det. För jag jobbade med honom 2006 och då var han souschef på Pontus Medici. Då hade inte ens kökschefen Tommy Myllymäki vunnit Årets Kock.
Okej, då vann han kanske 2008. Mm. Ja, jag har inte riktigt ordning på allt. Men det kan vara så, absolut, att det stämmer det du säger. Mm. Du har nog bättre koll än jag.
Kan ni prata om det här? Liksom, att, för Tyra har ju dragit sig tillbaka lite. Hon är fortfarande en stor bloggare. Men hennes blogg har ju ändrat inriktning ganska mycket.
Mm.
Men kan ni ändå liksom bolla det här att ni alla är i offentligheten?
Ja, vi är ju det på väldigt olika sätt egentligen. Mm. Så att det är ju också väldigt skönt. Vi har aldrig konkurrerat på något sätt med varandra. Eftersom Tom är kock och Tyra bloggare och jag författare. Så att... Nu sa jag författare, hörde du?
Ja.
Det var duktigt.
Bra, efter 8 böcker och en miljon sålda böcker, va? Måste det
ja, då är man verkligen...
Då är man författare.
Ja, så att, jo, absolut. Vi har haft mycket glädje av varandras kunskaper. Egentligen kanske inte så mycket om offentligheten så, utan mer om det kreativa. Mm. Och Tom gör ju till exempel kokböcker också. Då har vi pratat bokbransch och han jobbar lite med tv, jag med. Då kan man diskutera sådana saker. Men inte så mycket där egentligen med offentligheten så.
Nej. Och vad skulle du säga, om man inte vet så mycket om dig, du bor ju i Bromma tillsammans med din man Tommy.
Mm.
Och ni har varit ihop i 17 år och har två barn.
Mm.
Mm. Och du är född i Bromma, visst är du? Och sen flyttade ni till en stor gård.
Precis.
I Östergötland.
Då var jag bara 2,5, så jag minns ju ingenting av Norra Ängby där vi bodde i början.
Nej.
Men så flyttade vi till en gård och... Pappa gjorde om en lada till en fotostudio och jobbade som fotograf parallellt med att han var bonde.
Mm.
Och mamma är grafisk formgivare och jobbade, alltså båda jobbar ju mest hemifrån. Om de inte gjorde några sådana reportage utanför. Men de var väldigt ofta där. Men de var väldigt upptagna också. De jobbade ju hårt som egna företagare.
Mm.
Så därifrån kommer nog lite av den här driftigheten.
Mm.
Den finns i blodet.
Mm. Och du sa tidigare att du drevs lite av den här revanschen att, att visa... För att du inte kände att du fick vara med när du var liten.
Ja, men jag tror att det var lite så att när jag kom in där i skolan ett år yngre än alla andra.
Precis.
Med stockholmska istället för östgötska till exempel. Så blev det bara där en krock. Alla kände varandra eftersom Gusum är en ganska liten ort. Utom jag som också dessutom hade gått hos en dagmamma och inte på förskolan.
Mm.
Så... Då kände, alltså dels så tyckte väl de att jag var lite annorlunda och jag kände mig ju också annorlunda. Och det är det som är frågan ibland, vad är mitt eget ansvar? Det kanske man inte kan säga om en sexåring. Men alltså, på något sätt kände jag ju själv också att jag inte riktigt var som alla andra. Och så fick jag det bekräftat och det räckte ju med små saker för att jag skulle verkligen få mina fördomar, inte fördomar, men för att få den känslan bekräftad.
Mm.
Så jag tyckte det var svårt upp till femman, sexan skulle jag säga. Då blev det lite bättre. Och framförallt sen högstadiet. När jag hittade en bestis och då blev det liksom kul verkligen. Men det är ganska många år.
Ja, verkligen. Hur tror du det har präglat ditt liv nu som vuxen?
Jag tror att det har gjort väldigt mycket med mig som mamma. Att jag ser... saker när mina barn alltså när det händer mina barn saker att jag på något sätt har det där med mig på gott och ont för jag är ju väldigt känslig också.
Mm.
Jag fick ju en väldigt bristande självkänsla med mig av det här. Och det är ju verkligen intressant hur självförtroendet kan ligga på topp när det gäller vissa saker som att våga skriva en bok till exempel, det kräver ju självförtroende.
Mm.
Men självkänslan det är något helt annat. Att är jag omtyckt? Tycker de verkligen att jag duger? Det är inte riktigt samma sak. Och det är väl någonting jag har med mig som jag får brottas med.
På vilket sätt märker du av den bristande självkänslan?
Nej, men att jag kan bli osäker i relationer.
Mm.
Och när det gäller barnen så är det ju så att för mig är det viktigt att förmedla att man är schysst mot andra och att även barnen då ska få ha ett bra liv. Ingen får vara oschyssta mot dem heller. Och det där är ju en svår fråga. Det är ju så på alla skolor, liksom, några som hamnar lite utanför och ibland när man har sett, om jag till exempel har kommit till skolgården och sett något barn vid flera tillfällen sitta ensam, då brukar jag ju fråga pedagogerna, vad är det som händer och är det här någonting som ni känner till? Och jag lägger mig lite grann för att jag blir, jag känner ju, det är ju typ jag som sitter där, fast ja. Det var förr i tiden.
Jag läste en krönika du skrev i Mamma, Sluta kalasmobbas, om när du och din man var ute och gick med er dotter och sen så var hon den enda som inte hade blivit bjuden på ett kalas.
Mm.
Och du så ont i hjärtat, jag så här, höll på att börja gråta när jag läste det där.
Hon sprang ju in på kalaset.
Ja, precis.
För hon såg ju sina dagiskompisar.
Ja, och det är så oskyldigt ett barn. Det är självklart att jag ska dit liksom. För alla är ju där. Det finns ju liksom inte. Och sen så att få den här hårda sanningen inpräntad liksom. Men hur pratar du med dina barn kring det här?
Nej, men just den situationen där tänkte jag att den här egna bristande självkänslan tror jag påverkade lite negativt just där och då. För att jag önskar ju så här i efterhand att jag kunde ha sagt någonting till föräldrarna. Så att det här är ju inte okej, nu får ni se till att hon är med här idag. Men då kände jag igen mig själv på något sätt att ja, men här är vi inte önskade, så nu kommer vi härifrån direkt. Istället för att kanske agera lite annorlunda. Där blev det ju verkligen tydligt.
Du har aldrig konfronterat de föräldrarna?
Nej, däremot har jag pratat med förskolan och vi har diskuterat om det här på något sätt kunde ha varit ett misstag. Eller... Mm. För man vill ju inte heller döma dem. Det skulle ju kunna vara så att en inbjudan råkade komma bort eller så.
Mm.
Men det verkade inte så, helt enkelt.
Mm. Tar du det personligt då att det egentligen inte är, ja, det är inte oss, eller det är oss de inte...
Ja, absolut. Det har ju med självkänslan att göra. Att, ja, absolut. Det är klart att jag gör.
Mm. Då undrar jag, för du bor i Ålsten i Bromma. Ja, och jag var ju ute där här för någon vecka sedan och gjorde ett reportage. Och det är ju ett av Sveriges mest privilegierade områden. Det får man ju ändå säga. Och då är ju mina fördomar att det kan vara lite så här uppnäst. Förstår du hur jag menar? Hur upplever du?
Det är faktiskt ingenting jag har tänkt på det sättet. Men jag kan förstå att man tror det.
Ja, så här feta villor för 15-20.
Feta människor, tror du ska säga.
Ja, nej, verkligen inte feta människor. Men så här stora hus som kostar liksom... Som inte många har råd att köpa.
Ja.
Hur mycket man än jobbar.
Ja, jo, precis. Beroende på hur mycket lån man kan ta.
Liksom. Exakt.
Ja. Men... Nej, men jag och Tommy kom ju lite som outsiders. Vi har ju jobbat oss upp och köpt bostadsrätt in i stan och lyckats köpa där i Ålsten ett radhus från början och sen en villa.
Det är bostadskarriären som har tagit er dit.
Ja, det kan man säga. Verkligen. Men också inkluderat massa chansningar på vägen. Vi köpte saker vi inte riktigt hade råd med egentligen. Och på den tiden kunde man ju det. Nu är det mycket svårare med bostadslån på det sättet. Men i alla fall, så vi är ju inte riktigt därifrån trakten. Och därför så tror jag inte riktigt... Alltså det är ju inte många, om man säger så här, det är många som är som vi, som kommer utifrån. Men jag känner inte så faktiskt att det är på det sättet som du... Tyckte du det när du var där eller var det någonting du hade med innan?
Nej, det är väl bara mina fördomar liksom att barnen har de senaste mobiltelefonerna och märkesväskor i skolan när man är 12 år gammal. Jag har ju bott länge på Östermalm och där har jag ju sett ibland när det kommer 13-åriga flickor med väskor för 15-20 tusen kronor. Vilket jag kan tycka är lite skevt.
Ja, precis, absolut.
Och då drar jag det till Bromma också då, som är en förlängning av Östermalm, man ska säga.
Och det kan säkert stämma även här såklart. Men medan min inställning är så här att vi köper en billig väska, så att skulle du bli av med den så blir det inte lika jobbigt, tycker jag då, som kommer från Gusum.
Men när de kommer hem och säger, fast hon fick ju en...
Alltså säger de inte,
vi
pratar inte... märken överhuvudtaget hemma hos oss, utan på något sätt har de fått med sig att jag ska inte slå mig för bröst och säga att det är tack vare mig på något sätt, men jag har försökt undvika ämnet så att säga så länge som det går och tänker praktiskt och bekvämt och att man hittar väldigt många bra alternativ. Man får fler saker för pengarna till exempel om man köper på H&M än att man köper ett plagg för jättemycket pengar, för det kan ju också vara lite ångest att något är jättedyrt som man ska ta ansvar för när man är så liten. Men för att prata om det här med området och så det jag kan tänka mig och som också återspeglas i mina böcker, det är ju att Det är många som jobbar väldigt hårt som bor i Bromma. Och då blir det ju andra personer som tar hand om barnen. Och man kanske längtar efter den här bekräftelsen av sina föräldrar. Mm. Och ibland, i vissa fall, ersätts då den bekräftelsen av saker.
Ja, just det.
Så att även om det är ett väldigt privilegierat område så finns ju problemen även där, fast det är på en helt annan nivå. Det är andra typer av problem. Men det behöver ju inte betyda att de problemen upplevs lättare för barnen, så att säga. De vet ju ingenting annat. Det tänker jag ofta på. De har ju inte valt här. De kan inte rå för att vi skämmer bort dem, utan man måste på något sätt förstå det och utgå från det. Vad har de för referensramar? Mm. För när jag växte upp, då hade vi det tufft ekonomiskt. Så jag har ju en helt annan bakgrund. Det har ju inte de någonsin behövt bekymra sig för, så att säga.
Nej.
Så man kan inte heller förvänta sig att de ska förstå hur tacksamma de ska vara, även om vi såklart pratar om det. Så förstår du hur jag tänker?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Vad betyder pengar för dig idag när du kommer från den bakgrunden?
Ja, men det betyder ju en stor trygghet och en stor glädje att kunna få resa. För resa är det bästa jag vet. Och få göra det med familjen, det är liksom den stora belöningen när vi har jobbat hårt och slitit, att vi får unna oss och resa.
Mm. Ska ni åka på en resa nu då när...
Ja, vi håller på faktiskt och planerar och bokar lite resor så där framöver. Men det får inte heller såklart ta över helt med resa. För det, alltså jag tycker det är så kul, så att jag kan ägna väldigt mycket tid åt att sitta och vara min egen resagent och söka hotell och flyg och se vad som passar bäst och håller på. Jag krånglar till jättemycket för mig på något sätt. Jag vet inte varför, men det är väl för att jag tycker det är lite kul att hålla på med det.
Och så även om man hittar ett hotell så vill man vara säker på att man inte kan hitta något som är bättre eller mer prisvärt.
Exakt, för det där prisvärdheten, det är ju fortfarande så. Jag är ju uppvuxen med att man ska tänka efter vad man spenderar pengar på. Mm. Och jag är fullständigt inkonsekvent, för jag kan ju stå där på ICA och bli lite sur på mig själv om jag glömt rabattkupongen för 7 kronor på äpplen. Medan jag bokar en hotellnatt för 8 000 i Dubai. Mm. Det är helt... Ja, men sån är jag tyvärr. Jag vet inte riktigt om det är fler som är så snurriga när det gäller ekonomi.
Mm, jag kan känna igen mig i det där.
Mm.
Men då kommer jag från Småland också.
Ja, precis. Ja.
Ja, okej. Okay. Och vad resor bränner dina pengar på? Har du några andra sådana här laster?
Nej, det är ju upplevelser och resor som jag lägger pengar på. Jag har inget intresse för egentligen så smink, kläder, handväskor. Och jag tror jag var typ så här 30 bast när jag köpte min första handväska. Och Tyra höll ju på att svimma. Hon höll ju på att skämmas ihjäl över mig. Som gick med min ryggsäck. Men jag tycker att det är så praktiskt. Men,
det finns Gucci-ryggsäckar också.
Ja, precis. Ja, men det är det jag menar. Det skulle jag ju aldrig ha kostat på mig. Så att jag är väl, jag får kanske skärpa mig, jag vet inte riktigt. Eller så bara fortsätter jag vara så.
Ja, som jag vet när jag intervjuade Camilla Läckberg för, det här är nog 7 år sedan, så berättade hon om att hennes författarkompisar tvingade iväg henne när hon hade sålt. Jag kommer inte ihåg hur många böcker hon hade sålt. Men det var en sån här milstolpe liksom. Då tvingade de iväg henne för att köpa en väska på Nathalie Schulteman. För hon hade liksom ingen tanke på att nej, men det är klart man ska ha det här. Hon har ju aldrig sett, eller hon hade fram tills då i alla fall inte sett sig som väldigt förmögen som hon då började bli liksom. Och man pratar ju om det att man tjänar ju inga pengar på böcker om man inte säljer väldigt många böcker.
Mm.
Och du har sålt väldigt många böcker. Vad är du uppe i nu, vet du det?
Ja, jag har lite sådär statistikvansinne, så jag följer ju hela tiden mina försäljningssiffror när jag får in uppgifter från utlandet och så. Så att jag har faktiskt den senaste uppdaterade siffran på min hemsida som jag själv då lägger in nya uppgifter om hela tiden. Nu tror jag att det är någonstans över 1,2 miljoner sålda böcker. Men det är ju alltid fel siffra kan jag säga, för att det är ju såklart alltid mer än det som står där. Det tar tid ibland att få nya siffror från utlandet framförallt.
Mm. Men du har sålt minst 1,2 miljoner böcker.
Mm.
Det är helt sjukt.
Ja, det är det faktiskt. Det är helt sjukt.
Mm.
Mm.
Och hur tänker du? Du har släppt 8 böcker nu.
Mm.
Och hur tänker du framöver? Vill du fortsätta skriva deckare? Har du någon dröm om någon annan genre? Eller?
Nej, men någonstans är det ju så att jag går igång på mina egna rädslor. Och tycker att det är så spännande att utveckla dem till en intrig och till en spännande bok. Så jag tror att det är där jag kommer fortsätta. Men absolut öppnar det upp möjligheter att kunna skriva någonting annat även vid sidan om deckarna. Eller som till exempel den senaste är ju egentligen mer en psykologisk thriller än en klassisk polisdeckare. Så det är ju ett litet steg i alla fall åt sidan från vad jag brukar skriva. Men ibland har jag tänkt så här att det skulle vara otroligt roligt att skriva en rolig bok. Men det känns så otroligt svårt också. Hur gör man om man ska skriva en bok som har väl, som andra också tycker är kul? Det är en sak att jag sitter och skrattar åt mina egna skämt, men det är inte så lätt alltså att formulera humor.
Nej, komik är svårt.
Ja, och det är egentligen mer så här kickligt Marion Keys vattenmelonen stuket, så här underfundig humor, eller Jonathan Tropper som jag också älskar att läsa. Mm. Så här briljanta, roliga formuleringar enligt mig. Det känns så otroligt svårt. Jag har väldigt stor respekt för att de lyckas skriva så pass humoristiskt. Mm. I det mörka och svarta som det är hans böcker. Det är ju inga lätta ämnen han tar upp direkt. Och det är där jag på något sätt blir så imponerad. Och att man lyckas.
Det är en utmaning.
Mm, vi får se.
Blir det en stress att du ska överträffa dig själv hela tiden nu då?
Ja, alltså jag känner ju väldigt mycket så att nästa bok alltid ska vara bättre än den förra. Absolut.
Upplever du att det har varit så att böckerna har blivit bättre och bättre och bättre och bättre?
Ja, jag tycker nog det. Men sen kan det vara så att det är en sak i böckerna som råkar just då vara väldigt viktig för mig, om det handlar om till exempel karaktärerna, som jag tycker att jag utvecklar och förbättrar till nästa bok. Men helheten är ju inte säkert att alla håller med om att det är bättre. Utan jag snör in på något och jag känner att nej, men här vill jag verkligen bli bättre. Mm. Och så absolut, utmaningen för mig är ju på något sätt att hela tiden leverera snäppet bättre. Mm. Men det är ju upp till läsarna såklart att avgöra vad de tycker. Jag brukar få höra det. Så här, ja, men de blir bara bättre och bättre. Och då med min självkänsla så kommer så här, ha, hur dåligt var det från början?
Ja, istället för så här, vad kul.
Jag vet, ja.
Mm. Har du gått i terapi eller så där och jobbat med din självkänsla?
Jag har varit på coachingsamtal en kort period när jag kände att nu jag känner mig lite vilsen här i mitt författarliv och så där. Behöver liksom prata med någon om författarlivet. Det var lite svårt för att hon var ju själv inte så insatt i branschen, så det kändes lite, alltså att prata just av den anledningen var ju lite svårt att få kanske den förståelsen. Plus att jag kände att jag hinner inte riktigt med det här. Men absolut, då kom vi in lite på det här med självkänslan så. Men för mig är det väldigt svårt om någon försöker övertyga mig om att du duger som du är. Du behöver inte känna så. För det ändrar ju inte mitt sätt att se på det.
Nej, du måste få komma fram till dig själv att du duger som du är.
Ja, precis. Och det gör jag, alltså jag tycker ju att jag duger som jag är ofta. Men jag kan vara väldigt självkritisk för små saker. Och det är klart, där är jag ju inte riktigt helt fri från det här. Det kan jag inte säga.
Nej. Och så undrar jag, du och din man har varit ihop i 17 år.
Mm.
Ja, hur får man då överleva så länge?
Ja, men vi utsatte oss ju ganska tidigt för en stor bostadsrenovering här inne i stan.
Härligt.
Vi köpte ett gammalt gårdshus på Kungsholmen som vi renoverade. Och det var ju faktiskt en tuff prövning, måste jag säga. För då märker man ju också hur olika man är.
Mm.
Och det var väl första så där stora chocken i förhållandet på något sätt. Även om vi båda ville det här och var positiva, så får man ju gå på nit efter nit med hantverkare och hela projektet. Det var tufft på det sättet.
Mm.
Och sen fick vi två barn som inte riktigt tyckte det var så kul att sova. Det tärde väldigt mycket. Och det är där någonstans jag kände att det kanske avgjordes. Klarar vi av att ta oss igenom det här som ett team, eller ballar man ur? Vilket också hade varit förståeligt, ärligt talat, när man är så slut. Så någonstans när vi kom över den puckeln och gick vidare och äntligen kunde börja andas lite igen och uppskatta livet, så blev på något sätt förhållandet ännu bättre. Men där tror jag att det kan bli liksom antingen eller för många.
Antingen går man sida vid sida ut genom det, eller så går man isär.
Ja, jag tror att det finns en stor risk att det inte funkar faktiskt.
Ja, för sen sadlade ju du också om att börja göra karriär som författare mitt under småbarnsåren.
Ja, och samtidigt klättrade han och blev vd och blev väldigt upptagen och jobbade väldigt hårt. Så att vi hade ju stora utmaningar och det mycket logistik med saker vi skulle lyckas få ihop. Samtidigt som både jag och framförallt egentligen Tommy kände att det var jätteviktigt att barnen inte fick gå för länge på förskolan. Vi ska gärna hämta dem senast 3. Och det är ju en ganska stor press att sätta på sig själv när båda jobbar hårt.
Mm.
Och pussla på det sätt så vi fick till det. Men nej, men det är klart att det inte alltid varit superlätt så. Framförallt har jag känt att jag känner att jag själv inte har varit lätt. Att jag så här, om jag hade varit Tommy så hade jag nog liksom ja men tack och hej. Mer faktiskt än tvärtom.
På vilket sätt har det inte varit lätt?
Nej, men eftersom man blir så konstig av att inte få sova, så tålamod försvinner ju helt och man blir en ohärlig person. Och känner sig hela tiden stressad och måste brandsläcka allt som inte har hunnit göra och sådär. Så tycker jag väl själv att det kanske inte var så kul. Han kanske känner samma, det vet ju inte jag. Eller jo, vi pratar jättemycket med varandra. Men i vissa perioder handlar det nog mer om det. Alltså, att jag är inte nöjd med hur jag själv har varit. Liksom. Nu låter det som att vi verkligen haft det supertufft. Det har vi ju egentligen inte, förutom att det var jobbigt med att barnen inte sov. Vi var trötta.
Var det kolik eller var det bara att de inte ville sova?
Ja, men kolik fanns, det var en kort period. Det var några månader. Men sen så var väl egentligen chocken när båda barnen sov om vartannat på nätterna. Oh. Det var det som var tufft, måste jag säga. För det var jobbigt med första barn, men då kunde vi ändå turas om. Men det gick ju inte sen, riktigt. Utan då fick vi, ja, vi kunde turas om, eller vi kunde ta ett varsitt barn på nätterna. Men då var ju båda jättetrötta på morgonen. Och barnen klarar ju hur bra som helst. Det är det som är så orättvist.
Mm. De lägger sig också och sover ett par timmar på dagen.
Precis, precis.
Så jag läser mellan raderna att det inte skriker i dig efter en liten sladdis då.
Men det är en sak som har med åldern att göra, tycker jag. Att det är en fråga jag verkligen måste ta tag i nu. För nu fyller jag faktiskt 40. Så att, jag älskar ju situationen som den är nu. Två barn, det känns alldeles perfekt och hanterligt. Och att jag känner att jag ändå kan ge dem det de behöver. En tredje, då måste jag ju kanske fundera om lite på hur mycket jag själv kan göra. I alla fall i början, framförallt. Då måste man verkligen ta en paus och så. Och det vet jag inte om jag vill. Men jag vet inte heller om jag kommer ångra det. Det vet man inte.
Nej, det är så lätt att sitta och säga när man fortfarande har möjlighet.
Mm. Men om jag har det, det vet man ju inte.
Nej, precis. Nej. Men större chans nu än om 10 år i alla fall. Mm. Men, och sen så när de här valen börjar, liksom, när det börjar gå mot sitt slut och man inte har kvar valen, det är då man börjar.
Precis. Det är det jag menar. Men jag träffade faktiskt en tjej på en tjejmiddag här för några veckor sedan som trodde att hon hade kommit till klimakteriet. Hon var 45 år.
Mm.
Och sen så insåg hon ju efter några veckor att nej, hon var gravid.
Mm.
Det finns ju den, den...
Var det hennes första barn?
Nej, det var det inte. Mm. Nej. Men ändå, så det kan ju uppenbarligen hända.
Ja.
Men, nej, men absolut. Det är svåra beslut att ta. Jag tycker det är svårt att ta beslut. Det är jobbigt på något sätt att bestämma saker. Jag är velig.
Mm.
Mm.
Ja, det känner igen det där.
Mm.
Och när du inte jobbar, om man ska säga fritiden i ditt liv. Mm. Vad, dina fritidsintressen. Jag vet att du har börjat tävla så smått i hoppning.
Ja, och dressyr.
Ja.
Ja, när min dotter, äldsta dotter ville börja rida för 2-3 år sedan. Då följde jag med till stallet och kände så här att det här var ju mitt liv förut. Det var ju det jag höll på med och det var min plan ju att jag skulle tävla resten av livet och jobba med det.
Mm.
Men det blev ett uppehåll efter gymnasiet. Och sen har jag liksom inte ridit sen dess. Och också lite dragit mig för det. För det är ett stort ansvar, det är väldigt tidskrävande, väldigt dyrt. Och också väldigt svårt att hålla sig borta från när man väl börjar. Så är risken att det tar över med ridningen.
Men har inte Tyra massa hästar?
Jo.
Som du kan låna och rida på?
Ja, men hon har ju haft väldigt fina tävlingshästar som man knappt vågar komma i närheten av. De är ju också lite energiska och sådär, minst sagt.
Ja.
Men, och så bor vi ju inte heller i samma stad.
Nej.
Så det blir ju inte ridning på det sättet. Jag har absolut ridit hennes hästar någon gång så. Men att verkligen börja med det själv regelbundet, det kändes ganska långt borta. Men det är klart, när då dottern började rida så var det svårt även för mig att hålla mig borta från det. Jag älskar ju hästar.
Kul att dela det intresset med sin dotter också.
Ja, det är helt otroligt roligt att få göra någonting som vi båda gillar. Plus att jag älskar att vara i stallet. Det blir verkligen min avkoppling. Även om just själva ridandet i sig är ju allt annat än avkopplande. Det är ju ganska kämpigt. Alltså, jag är helt slut efter varje ridpass. Men att få vara med hästarna, lägga undan mobilen. Och, ja, det är nästan min, jag ska säga, mindfulness.
Mm.
Faktiskt. Det är jätteviktigt och, då för att någon gång få koppla av lite grann från allt. Som bara hela tiden cirkulerar. Det händer saker hela tiden. Man måste alltid vara med i matchen och ska vara snabb på att svara på saker. Så det är så skönt att bara komma dit och lägga ifrån sig allt ansvar en liten stund.
Mm, förstår det.
Så förutom ridningen så är det löpning och så gillar jag att sjunga också.
Ja, du sjunger?
Ja, jag sjunger hemma varje dag. När jag sitter och skriver så går jag iväg ibland och ställer mig och sjunger lite. Så jag är lite orolig för grannarna, vad de egentligen hör. Jag har aldrig vågat fråga det.
Nej, Men sjunger du bra då? Alltså erkänt bra eller sjunger du hellre än bra?
Alltså jag, i och med att boken kommer ut nu bakom din rygg, så är det en karaktär som tänker på, eller sjunger, nej hur är det nu? Hon tänker på en låt i boken, Fight Song, som stämmer väl överens med hur hon känner. Det återspeglar verkligen hennes känslor just då. Mm. Och då tänkte jag att ja, men den där låten passar så bra till boken, så jag ska nog spela in den. Så det har jag gjort nu. Så du kommer få höra själv sen om du tycker att jag sjunger bra eller dåligt.
Vad roligt.
Ja.
Och den kommer släppas då?
Den kommer släppas.
Och då kanske vi kan avsluta avsnittet med att spela den här låten.
Ja, det vore ju superkul.
Ja, ja, det gör vi.
Det var ett otroligt roligt projekt faktiskt. Mm. Att få verkligen gå till ett proffs och spela in låten. Och sen så, nu, just nu när vi pratar så sitter någon och mixar låten och så. Sen ska det släppas på Spotify. Så då får vi se om du behöver ta fram en skämskudde eller inte.
Vad roligt. Ja. Och att släppa en skiva och ställa upp i Melodifestivalen, det är inga ambitioner.
Alltså på tal om sång där, så har jag och min man gått på sånglektioner tillsammans och sjungit duett. Det är väldigt också terapeutiskt, för man måste ju verkligen vara samspelt även där faktiskt när man sjunger duett. Ingen kan ju stå och skrika och en är tyst och så där, utan man måste ju stämma av och känna av varandra och så där. Superbra. Så när vi tog våra sånglektioner så fick en oerhörd respekt för att sjunga. Jag tänkte som att skriva böcker innan, att det kan väl inte vara så svårt. Men nu har jag förstått hur svårt det är. Så därför så tror jag faktiskt inte att jag har den kapaciteten att kunna lära mig att sjunga så pass bra och stå på en scen. Man ska ju också kunna röra sig, herregud. Där har vi det stora problemet. Dansen. Performance. Det känns väldigt skönt att göra en låt och sen så behöver inte jag stå och fladdra med armarna samtidigt.
Nej.
Så jag vet inte riktigt, men det är klart att det är väldigt, väldigt rolig tanke.
Ja.
Mm.
Ja, vad spännande.
Mm.
Och nu så står vi, sommaren är runt knuten. Vad har ni för planer i sommar, eller vad har du för planer i sommar?
Som vanligt så åker vi till Gotland med Tom och hans familj.
Ja.
Och barnen. Så det är väl, jag tror att det är 9:e året i rad vi gör det med barnen. Alla barn har inte ens funnits alla gånger vi har åkt, om man säger så. De har kommit till efterhand. Och det är ju den stora, alltså det tycker barnen är roligare än någon resa. Om de får välja på till exempel Maldiverna och Gotland, så väljer de Gotland med kusinerna.
Har Tom landställe där? Eller har ni
Nej, vi hyr ett hus där.
Ah, okay.
Så att vi åker dit en vecka på sommaren. Så det är den stora grejen så. Sen ska jag träna inför maraton. Det är ingen 40-årskris, utan det var ett erbjudande jag fick som jag tänkte så här, herregud, det skulle jag aldrig komma på tanken att springa. Men när en tidning ringde och frågade...
Stockholm-maraton?
Nej, New York-maraton.
Ah.
Så när en tidning ringde och frågade om jag kunde tänka mig att vara med på en utmaning, så hörde jag mig själv svara ja. Fast jag egentligen kände fullständigt nej.
Hur långt har du sprungit som längst?
Ja, men förra helgen gick jag och min man ut och sprang en halvmara faktiskt. På skoj, om man nu kan kalla det för det. För det var inte så himla jättekul. Det är väl det längsta jag någonsin har sprungit. Det var andra gången i mitt liv. Så att, nej, men en mil kan jag springa, men just 4 mil plus lite till.
Och när är New York Marathon?
Det är i november.
Okej.
Okay. Mm, finns lite tidigare.
Ja, men lycka till och tack snälla för att du kom hit och gästade mig.
Tack
och
själv.
Om man vill, boken finns när det här släpps. Nu spelar vi några veckor tidigare. Mm. Men boken finns ute.
Mm.
Är det någon speciell stans man går in? Adlibris kanske?
Ja, alltså den finns ju lite överallt förhoppningsvis. Mm. Alla bokhandlare har väl boken.
Ja, precis.
Ja.
Och så ska jag prata med ditt förlag om vi inte kan få möjlighet att lotta ut några böcker till lyssnarna också.
Ja, vad kul.
Signerade böcker.
Ja.
Vore kul.
Mm.
Ha en fin sommar nu, Sofie.
Ja, detsamma.
Hej då.
Hej då. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single one can make a heart open. I'm an only how one much that I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain, I won't scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. I'm
chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, say I'm in too deep. And it's been 2 years, I miss my home, but there's fire burning in my bones. Still